Idag vill jag tala om korset och tala till dig och till mig att vi är sända att bära korsets budskap. Det kommer inte att finnas något annat centrum i kristen tro. Det bibliska kristna budskapet har sitt centrum i korset. Paulus skriver i Kolosserbrevet: han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Det här är en fantastisk text. Och den har sin bakgrund i slavmarknaden i grekisk och romersk värld. En slav kunde inte arbeta sig fri. Man var livegen. Barnen blev livegna. Man hörde till sin herre. Det enda sättet en slav kunde bli fri var om det på slavmarknaden, när det då såldes och köptes slavar, om det stod någon nere i salen någonstans och köpte en slav, och så gick den personen efter det att han hade fått slavbrevet, fått äganderätten till denna slav som han hade köpt, om han då ville sätta slaven fri, så går han fram, han låser upp bojan och så säger han till slaven: kom. Och så går de till torget, agoran, på offentlig plats, och så spikar den här personen upp slavens skuldebrev på offentlig plats. Och sen tar han den grekiska bokstaven chi. Den ser ut som vårt X. Så överkorsar han skuldebrevet. Och så vänder han sig till slaven: jag har köpt dig fri. Om det kommer någon som anklagar dig för att ha rymt som slav, så ta med dem hit och peka på detta överkorsade skuldebrev. Det var det vi såg när vi sjöng. När du anklagas av dig själv, eller av den onde, eller av andra människor, hur kan du kalla dig kristen? Gå till korset. I Daniels bok har vi fyra vänner: Daniel, Hanania, Mishael och Azaria. Lyssna på namnen: Daniel, Hanania, Mishael och Azaria. El eller ja. Alla de här fyra killarna har Guds namn i sina. Vad är det första som händer när de kommer bort till Babel? Jo, överståthållaren gav dem andra namn: Beltesassar, Sadrak, Mesak och Abednego. Men läs Daniels bok. Läs för övrigt hela Bibeln. Det är det den här helgen handlar om. Ska vi ha någon kraft i vårt liv och tjänst, så håll dig till Guds ord. Och vad talar de här fyra killarna till varann om? Jo, de kallar varann vid sina gamla namn där Gud har skrivit sitt eget namn. De ger varandra tilltro att de hör till Gud. Slaven blev satt fri. I Kristus så är du och jag friköpta. Det här fick Paulus uppleva. Och han blir sänd med det här budskapet. Det är Paulus som skriver Kolosserbrevet. Han blir sänd med detta budskap om korset. Guds kraft till frälsning. När händer det? Det händer på Damaskusvägen. Och för Lukas som har skrivit apostlagärningarna så är det så viktigt. Så han berättar det tre gånger. I kapitel 9, kapitel 22 och kapitel 26. Berättar han om Paulus kallelse på Damaskusvägen. Och man hade bara en viss begränsad yta på en rulle. Man skrev inte böcker, man skrev rulle och så rullade man ihop det på biblisk tid. Och rullarna kunde inte bli hur långa som helst. Och har man bara en begränsad yta så är det konstigt om man tar med en händelse tre gånger. Då ger man ett eftertryck. Och det är därför vi behöver återkomma till korset. Vad säger Paulus? Att jag repeterar det jag tidigare sagt. Besvärar inte mig. Och er ger det trygghet. Jag tycker det är så gott. Det är så fantastiskt gott. Han kunde hålla samma predikan flera gånger. Den lärare jag själv hade när jag läste i det som kallas för fint språk homiletik. Ivan Hellström, om någon vet vem han är. Väldigt kunnig bibellärare. Han sa, är en predikan så dålig så den bara tål hållas en gång ska den inte hållas alls. Det är en fara för oss predikanter att vi alltid vill komma med det fyndiga. Man ska liksom hitta greppet. Paulus han frågade efter det behövliga. Lukas, när han skriver, vill visa det väsentliga. Det han vill att människor ska komma ihåg. Första gången han återger Paulus kallelse på Damaskusvägen. Då berättar han om den i kapitel 9. Sen återger han det två gånger till. Men då lägger han denna berättelse i Paulus mun. Där Paulus talar till de judiska ledarna på tempelplatsen i kapitel 22. Och när han står inför kung Agrippa. Och det är väldigt häftigt tycker jag. För man har ju grävt fram Herodes den stores palats i Caesarea vid havet. Audienssalen har man grävt fram. Så vi vet idag var Paulus står och håller försvarstalet inför kung Agrippa. Och där i kapitel 26 så får vi den tydligaste återgivningen av vad Jesus sa till Paulus. Paulus ser ett ljussken. Han faller till marken. Han hör en röst. Och rösten säger, stig upp och stå på dina ben. Det är förunderligt att Paulus berättar detta för kung Agrippa. Och han berättar om det här. För er som var här igår, ni har en liten fördel nu. En liten fördel. För jag talar om att i judisk bibelutläggning så talar man väldigt ofta om en ny händelse i form av en tidigare. Så att den som hör den nya händelsen känner igen den tidigare. Ah, det här har jag hört förut. Ja, det var ju det. Jag tog exemplet med profeten Samuels födelse, som då av Lukas liknas vid Johannes döparens och Jesu födelse. Vad Lukas vill med det, det är ju att visa att nu händer samma sak. Nu kommer Guds ordet att bli hört igen. Och vi har en till sån här händelse. För här berättar Paulus om sin kallelse på Damaskusvägen. Så att den som har läst Hesekiels bok kan inte undgå att se paralleliteten. Och Paulus visste att kung Agrippa trodde på profeterna. För i slutet på kapitel 26 så säger han: tror du på profeterna, kung Agrippa? Jag vet att du tror. Och kung Agrippa svarar: det går fort för att vi får mig till kristen. Alltså han har dem på kroken. Föga fattas, står det i gamla översättningen, att du gör mig till kristen. Vad är det som har tagit tag i kung Agrippa? Jo, att det som har hänt i Paulus liv har en parallellitet i profeternas liv. Och det är ju därför Paulus utmanar: om du tror på det, ja men snälla någon, inse då vad som har hänt med mig. Vad hände i Hesekiels liv? Jag läser kapitel 1 i Hesekiels bok. Gör gärna det och läs Uppenbarelseboken 4. Om du tvivlar någon gång på Guds suveränitet, så läs de två kapitlen. De brukar kallas för tronkapitlen. I Hesekiel 1 så ser Hesekiel Gud på tronen. Allt faller ner inför honom. I Uppenbarelseboken 4 så ser Johannes Gud på tronen. Allt faller ner inför honom. Och så säger Hesekiel: den har sett Guds härlighet. Och nu får ni ursäkta. Det är väl några här mer än Anders och jag som kör hoj. Kanske inte, men det är så underbart där. För när Hesekiel beskriver sin syn av Guds härlighet, så skriver han: som bågen som syns i skyn, så syntes det mig vara som Herrens härlighet. Visst är det underbart? Alltså han ser ljuset hos Gud. Det är ju regnbågen ni syftar på här, så ni inte misstolkar mig. Men när han ser ljuset så faller han ner. Och han hör en röst. Och rösten säger: stig upp och stå på dina ben. Det är verserna i slutet på kapitel 1 och början på kapitel 2 i Hesekiel som jag citerat nu. Och vad står det sen? En andekraft kom i mig som reste mig upp på mina fötter. Tjopp! Gud uppenbarar sig och golvar honom. Det är det första. Sen tilltalar Gud honom. Att han vill att Hesekiel ska resa sig upp på sina fötter. Och sen ger han kraften. Han reser honom upp genom sin ande. Och Paulus berättar om sin kallelse att bli sänd och tala om korsets budskap. Så att den som har hört profeterna och läst profeterna, kung Agrippa exempelvis, kan utmanas. Om du har läst det här, ja men då, tänk till. Då borde du inse. Och det är ju det här när Paulus börjar att skriva Kolosserbrevet. Då skriver han så här: genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel. Kan du och jag använda den formuleringen om våra liv? Det är Gud som vill att jag ska vara här. Ja, jag tror det. Det är så fantastiskt där med de judiska rabbinerna. Och jag har en som jag låter de flesta av mina grupper möta. Och då säger han, när gruppen kommer, tro inte att det var ni som planerade en turistresa eller en studieresa till Israel. Det är Guds vilja att ni är här. Att vila i Guds vilja. Och där tror jag. Där tror jag det finns ett behov av att först bli golvad av Gud. Vi har en annan profet. Och nu får ni ursäkta, för det här kommer mig väldigt nära. Vi har en annan profet. Han heter Jeremia. I sitt 20:e kapitel i Jeremia bok. Och det här är historia. Ni kan veta att man har hittat Baruk, Jeremias sekreterares sigill. Och på den lerklotten så finns hans tumros tryckt. Så vi har alltså Jeremias sekreterares fingeravtryck. Och det är Baruk Nerias son, det är inget snack alltså, det är Jeremias sekreterare. Han skriver ju ner Jeremia bok 2 gånger. Den bränns och så får han uppdrag att skriva den igen. Han berättar om Jeremia. Och i det 20:e kapitlet så är Jeremia på ett annat sätt än Hesekiel och Paulus golvad. Han säger upp sig som profet. Han har fått utstå spott och spe och skam och bli nedsänkt i en cistern och tjup, tjup, tjup. Det är liksom aldrig han fått hört från en människa. Och vilken bra predikan du hade idag, Jeremia. Inte en enda gång. Och så säger han, när han är helt, jag vill inte vidare tala i det namnet. Han är totalt uppgiven. Men när jag sa det, jag vill inte vidare tala i det namnet, så blev det som i min inre. Brande en eld. Jag kunde inte uthärda den. Och så står han där igen. Totalt slut. Men så står han där igen och säger, så säger Herren. På vacklande ben, det är en underbar sång tycker jag. För det handlar inte om att dina och mina ben är starka jämt. Det handlar om att få bli upprest av Gud. Den grekiska bokstaven chi, sa jag. Han som hade köpt fången går ner till torget och överkorsar med chi. Min yngsta dotter hade en kompis, en utbytesstudent från Japan. Och så sitter vi och pratar en gång. Jag hade varit och undervisat Kolosserbrevet. Jag berättade det här för de två tjejerna i köket. Och då säger hon, vet du vad chi betyder på? Nu ska jag se. Det finns ju, det betyder energi i det här tai chi och qigong och sånt där. Men på japanska så betyder det inte energi, utan det betyder blod. Det är med blodet som Kristus har överkorsat ditt och mitt skuldebrev. Så att han kan bära oss igenom både det ljusa och det mörka. Och då fortsätter Paulus. När han har sett ljuset, han har mött Guds härlighet, precis som Hesekiel. Han är golvad inför det. Så säger han: vem är du, Herre? I Apostlagärningarna 26. Vem är du, Herre? Lyssna på svaret. Jag är Jesus, den som du förföljer. Paulus förföljde Jesu lärjungar. Han andades hot och modlust mot dem. Och nu var han på väg till Damaskus för att slita ut dem ur husen och ställa dem inför rätta. Och säger Jesus: jag är Jesus, den som du förföljer. Paulus förföljde Jesu lärjungar. Jesus säger att Paulus förföljer honom. Hör du hur djupt Jesus identifierar sig med sina lärjungar? Jag tror att det är här Paulus teologi om den kristna församlingen som Kristi kropp föds. För det är ju det han utlägger på många, många ställen. Att vi är lemmar tillsammans för att ge ett återsken av Kristus. Och så kommer tre starka formuleringar. De är väldigt starka i Apostlagärningarna 26. Jag är Jesus, den som du förföljer. Så kommer de här tre formuleringarna. Jag har visat mig för dig. För att utse dig till vittne. Och vad kommer sen? Om vad du har sett och vad du kommer att få se. Jag tycker det är så starkt. Vittnesbördet om Jesus är inte bara det vi har sett. Utan det vi väntar på att få se. Det är inte slutet, kära vän. Hade du en förväntan när du satte ner dina fötter från sängen i morse att idag kanske jag får se något nytt i Guds gemenskapen? Vi ska inte bara tala om historien. Vi ska tala om nuet och vi ska tala om framtiden. Jag har visat mig för dig. Paulus fick se Jesus på Damaskusvägen. Han fick se Guds härlighet igenom Jesus. Hesekiel fick se Guds härlighet genom bågen som syntes i skyn. Och det tog tag i honom. Det jag kan säga till dig. Oavsett om du sitter här inne och tror eller ännu inte har kommit till tro, så sitter du här för att du anat Gud i ditt liv. Annars skulle du inte ha suttit här. Och det finns alltså ett syfte med att du har satt dig här idag. Jag har visat mig för dig för att det finns ett syfte med att du sitter här. Att få vara med och visa på Gud för andra människor. Att visa på det finns ett friköpande som sitter på offentlig plats i den här historien. Som öppnar framtiden för varje människa på denna jord. Varför är vi så tysta? Jag brukar säga det när jag är i Israel. Jag är lite arkeologiskt nörd, ska sägas. Men det är oerhört fantastiskt att ta med sig människor och visa det historiskt sanna som syns i arkeologin. Och ibland känner jag det, speciellt i när jag tycker att, jag ska inte nämna något, men det finns sammanhang i vår kristna kyrka där jag tycker att man duckar för korsets budskap och gör det kristna budskapet till något annat än ett budskap om Jesu Kristi kors. Och jag tror jag berättar det. Det här får jag berätta, för det är två vänner till mig. Så att jag, när en fransk präst mördas under en mässa, så kan mina två vänner Annika Borg och Johanna Andersson, och sen hade de en ytterligare vän, inte vara tysta längre. De skapar Facebook-sidan Mitt kors. Och den blev ju hur stor som helst. Men det som mötte dem, och det här är jobbigt för mig att säga, eftersom jag också är fortfarande, jag vet inte hur länge, men fortfarande är jag också präst i Svenska kyrkan, precis som Annika och Johanna. De blir uppkallade till ärkebiskopen och ombedda att inte tala så mycket om korset. Och det var en nidteckning i en tidning. Där är en präst som står på stege mot ett kyrkotorn och byter ut kyrktuppen mot en skära. Alltså islamsymbol. Och det här är djupt allvarligt. Djupt allvarligt. Vad är det Paulus säger i både Romarbrevet och andra Timoteusbrevet? Skäms inte för evangeliet. Men jag skäms inte. Han ger både uppmaning och talar om att han själv inte skäms. Jag har funderat mycket på den formuleringen. Varför är den förmaningen viktig? Jag kan bara hitta en anledning. Att det finns en fara för dig och mig och alla Jesu lärjungar att skämmas. Annars vore det ju onödigt av Paulus att säga det. Och där måste vi hitta tillbaka till kraftkällan. En Guds kraft till frälsning. Jag sa det igår, underbart var en pingkyrka att det sägs amen fortfarande. Och det är alltså, det betyder egentligen, så är det. När Jesus säger, sannerligen säger jag er, amen, amen, lägg och humin. Så Jesus använder ordet amen rätt mycket. Och då kommer tre formuleringar. Som jag sa, jag har visat mig för dig. Och vi har anat Gud. När vi sitter här i Kungsbacka idag. Och så kommer det, jag räddar dig undan. Ditt eget folk och till hedningarna som jag ska sända dig till. Blev Paulus räddad undan? Stenad, en tagg i köttet, fängslad, ensam, övergiven. När jag första gången stod inför rätta så trädde ingen upp till min hjälp, utan alla svek mig. Ja visst, det var härligt i apostlagärningarna 19. Man tog handkläden och förkläden som hade varit beröring med Pauls kropp och la dem på de sjuka. Alla i Asien fick höra ordet om Herren. Ja, några år senare så skriver han till Timoteus. Som du vet har alla i Asien övergett mig. Men, säger han i kapitel 1 i andra Timoteusbrevet. Men jag vet på vad jag tror. Nej, han säger inte så. Jag vet på vem jag tror. Och jag är viss om att det står i hans makt att bevara det som jag har fått mig anförtrott. Ända fram till den dagen. Go on my friend. Han såg ingenting. Han hade ingen computer där han kunde slå upp. Hur många omvända har vi idag? Nej, men han hade mött en uppstånden herre på Damaskusvägen. Och visste att denna uppståndne herre hade överkorsat allt. Så han kunde stå ren och fläckfri inför Gud. Och så kommer det. Jag sänder dig ut. Det är det tredje Jesus säger. Jag har visat mig för dig. jag räddar dig undan. Jag sänder dig ut. Apostello, står det på grekiska. Jag apostlar dig, skulle vi kunna. Alltså, jag gör dig till mitt sändebud. Och här har vi alltså apostlabegreppet i betydelse missionär. Och det här är en av de allra djupaste identiteterna för Jesu lärjunge. Att vara sänd. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Och jag har bestämt om er att gå stad och bära frukt. Jag har bestämt, Paulus, enligt Guds vilja, Kristi Jesu apostel. Jag sänder dig ut. Och vad är syftet? Att öppna ögonen. Att öppna ögonen för att världen är större än vad vi kan se och ta på. Att öppna för Guds verklighet i livet. Jag ska avsluta med att berätta en händelse i mitt liv som handlar väldigt mycket om min kära mor som fick flytta hem till Herren 93. Vi skulle flytta från Uppsala till Jämtland och min svåger skulle hjälpa mig och vi hade en tvårummare i Uppsala som vi skulle flytta till en tvårummare i Östersund. Och vi hade hyrt en liten pickup på 24 timmar. Vet man var lite ung då. Så vi skulle packa i allt i Uppsala, köra 55-60 mil till Östersund, packa ur i Östersund, köra tillbaka ner till Uppsala och lämna igen på 24 timmar alltihop. Allting gick jättebra. Allting gick jättebra. Jag hade sagt till mamma att jag tror att jag kommer hem hit till Storvik runt klockan 5 i morgonbitti. Alltså när vi åkte stack där. Så jag skulle ha några timmar att fortsätta. Jag hade lämnat då min svåger i Sandviken. De bodde där. Så skulle jag åka och ta en kopp te hemma hos mamma. Och så åka ner till Uppsala. Allting gick jättebra. Otroligt bra. Så jag svänger in på parkeringen där hemma i Storvik. 2 timmar innan klockan 5, runt klockan 3. Det lyser i köket. Jag blev liksom, va? Har glömt att släcka lampan? Och så stänger jag av. Och så hoppar jag ur. Då öppnas köksdörren. Och där står mamma i morgonrock. Och så säger jag, men mamma, jag skulle ju komma 5. Och så har jag hunnit gå in. Så jag är inne i köket. Och så ser jag att teet är färdigkokt. Och brödrosten står framme. Och så säger jag till mamma, jag skulle ju komma 5. Och då säger hon, ja men Anders, det knackar på rutan nere i vårat sovrum för en kvart sedan. Och jag tänkte, det är nog en ängel som vill tala om att Anders kommer snart. Så jag gick upp och satte på te. Alltså, jag kan ärligt säga att det här behöver jag få återkomma till Guds mötet. För att få mina ögon öppnade. För att vi lever i den här verkligheten. Inte bara på söndag förmiddag. Du lever i den här verkligheten lika väl imorgon, bitti. Och hela veckan. Att lära känna Herrens röst. Att himmelriket kan när som helst bli synligt. Ja, i apostlagärningarna ser vi. Paulus, han leds ibland av änglar och tilltal. Ibland leds han av sin egen planering. Så det är ingen motsättning. Du ska inte stänga av ditt eget tänk. Du ska älska Herren med allt förstånd och planera så klokt du kan. Men att ha en förväntan att Gud när som helst och var som helst kan bryta in. Därför att han vill att budskapet ska bli om honom. För jag kände ju en sån oerhörd omsorg från Gud. När jag kommer in där 3 på natten och kan sätta mig och dricka te på en gång. Korsets budskap vill sätta dig och mig fria. Därför att där är det över korset. Kristus triumferade över andemakterna. I Kristus är du, är jag fri. För att tjäna. Även när benen slås undan. Jag räddar dig undan, säger Jesus. Du är inte ensam. Amen. Herre, vi tackar dig att du är här. Och jag ber dig att du, om du vill sända din kallelse in i någon människas liv idag, så ber jag dig, helige ande, Jesu egen ande, att tala rakt in i den människans liv. Och vill du, helige ande, förhärliga Jesus för första gången i någon människas liv här inne, så ber jag dig att du ska göra det. Tack för att vi får överlåta oss till dig och ditt verk.